Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man. Alle man, bröta på, sluta sköta bara.
Jaha, hallå Ina Lundström, idag sitter vi på varsitt håll igen. Jag sitter på Hisingen och du sitter i Majorna, eller hur är det?
Ja men precis, och även ifall det naturligtvis är mycket trevligare att träffa dig i verkligheten, så är det ändå en, ja, men det är en tröst att få se dig i de här gaming-hörlurarna igen. Det är verkligen, precis som vi konstaterade i förra avsnittet, en oerhört fantastisk syn.
Ja, det är bra. Jag säger, idag kanske är det rent av ett evenemang med de här gaminghörlurarna. Kan vi gissa
ett
det?
Ett gott evenemang får gärna ha en god huvudbonad.
Vi ska idag diskutera evenemangsstaden Göteborg. Finns den och hur bra är den och hur länge har den funnits? Vad har du för spontan uppfattning i frågan?
Alltså min spontana uppfattning innan våren 2020 var att evenemang, nej men det är väl ingenting för mig. Jag som är en så förfinad kulturkonsument, jag vill väl inte stå med kreti och pleti och sleva i mig langos och vada i räkskal och allt möjligt. Men nu, den här våren, när evenemang efter evenemang ställs in, då märker jag hur stor del de har i mitt liv i alla fall. Hur tråkigt det kommer kännas att inte få sitta och titta på Göteborgsvarvet, och framförallt att titta på dem som sitter och tittar på Göteborgsvarvet, vilka brukar vara precis lika roligt. I Majorna så är det ett törstigt gäng som brukar samlas redan 2 timmar innan startskottet går för att börja dricka starkisar i fällstolar, vilket är helt socialt acceptabelt när det ju vankas evenemang. Så att, just nu så känner jag en stor kärlek faktiskt.
Så frågan är det evenemang ni betraktar är alltså evenemanget att titta på Göteborgsvarvet? Är det så det går till?
Ja, precis. Det är ju ett stort evenemang med band som spelar, ofta med ordvitsar i namnet som Stenade rullarna, som kör Rolling Stones covers, etc. etc. Det är härligt, alltså det har något.
Ja, när det gäller då Göteborgs historia som evenemangstad, det är ju inte ett raster som man så ofta lägger över historien, evenemangsrastret. Lite svårt att veta vad som är ett evenemang. Var det till exempel ett evenemang när regalskeppet Vasa sjönk i Stockholm 1628? Det var ju ett Stockholms evenemang, så det är inget vi behöver engagera oss egentligen i. Men jag har funderat lite grann över vad ett evenemang egentligen är, och det är ju någon typ av undantagstillstånd. Och när det gäller evenemang i Göteborg så tycker jag nog att vi ska vara rätt så strikta och hävda att det bör vara ett slags kalas, kan man säga, en festlighet, ett undantagstillstånd som alla göteborgare i någon mening är bjudna till. Det betyder att jag är lite strikt och lite avvisande när det gäller sådana här saker som fotbollsmatcher eller Håkan Hellström-konserter eller så, som visserligen är stora spektakel, men där man köper biljetter och man är liksom inte inbjuden om man inte vidtar ganska betydande åtgärder för att ta sig dit.
Ja, men det är väl en väldigt rimlig avgränsning tycker jag. För om man tittar på någonting som då är verkligen ett arrangemang som Way Out West, så gör ju det snarare att en del av Slottsskogen inte används av nödvändigtvis göteborgare så som det brukar. Brännbollsmatcher och sånt som får flytta på sig några hundra meter. Så att, ja, den definitionen är jag absolut med på.
Och när det gäller historiska evenemang så är det ju svårt. Det är alltid svårt att veta i vilken mån göteborgarna har känt sig inbjudna. Jag har en liten observation från våren 1658.
Vad härligt.
Ja, och jag är lite osäker på om det kvalar in som evenemang, men kontenta var i alla fall att kungen var på besök i Göteborg. Kungen hette då Karl X Gustav, och om man inte vet hur han såg ut så kan man tänka sig sådana här hårdrocksband som var populära på 90-talet, som ofta hade en ganska fet basist, tunnhårig med en liten ful svart mustasch, bösig för trånga kläder. Så såg Karl X Gustav ut. En synnerligen osund ung man, och historikern Peter Englund som expert på 1600-talet har till och med antytt någon gång att den här Karl X Gustav kanske rent av rökte brass emellanåt. Och att det här skulle kunna vara förklaringen till att han så modigt lät hela den svenska armén gå över isen vid Stora Bält.
Jag trodde att det skulle vara att han kanske rökte brass och därför såg han ut som en studiomusiker.
Ja, men vem vet? Nej. Vem vet vad som är hörnande läget här? I alla händelser så var det ju så här att han och hela hans gäng, de hade ju då gått över isen vid Stora Bält, som är ett stort danskt sund, där de gjort då i januari 1658, och danskarna blev otroligt skraja, och i ren förskräckelse så fick Sverige massor av land, Skåne och sånt där som man ville ha. Så att kungen var på jättegott humör då han kom till Göteborg på våren, och han var en formidabel ätmaskin. När till vardags så brukade han, när han då hade det lite stillsammare och inte hade tid att äta så mycket, så brukade han äta 2 24 rätters måltider om dagen. Det var vad kungen åt. När det var fest så kunde han äta 2 200 rätters mål om dagen.
Men vänta lite nu.
Det var inte lätt att hålla om gående.
Alltså, och har 2 24 rätters måltider som liksom standard. Alltså jag bara tänker logistiskt, det kan ju inte finnas då någon timme på dagen när man inte äter. Varje måltid måste ju ändå, bara för att bära in och ut olika fat, ta, ja men ska vi säga en kvart per rätt eller?
Jag är väldigt glad att du väcker just den här logistiska frågan. Därför att det finns ju två spår här. Det ena är att jag funderar på om det faktum att kungen var på besök i Göteborg helt enkelt måste ha skapat ett sånt härligt undantagstillstånd, att göteborgarna har stått på gatan och tittat och de har kunnat se honom när han har kanske gett sig iväg och tagit en ridtur på en häst, så det var mycket synd om då på morgonen. Och framförallt när det gäller logistiken, så var det ju så här att han bodde i den byggnad som idag är landshövdingeresidens. Och i detta
hus... Var är vi då någonstans?
Vi är alltså nere vid Lilla torget ungefär. Lilla torget Skeppsbro, ja, okay. Där nere. Där finns ett hus från 1600-talet, och där var kungen när han besökte Göteborg. Och där fanns en enkefru i huset som heter Beata de la Garde. Och det som jag tycker är fint, den detalj som jag gillar, det är att hon hade ju alltså då kungen i maten i ett par veckor åtminstone, kanske rent av månader.
Herregud.
När hon då sen skulle avlönas av Göteborgs stad, hon skulle helt enkelt arvoderas för denna totalt heroiska insats.
Rikligt hoppas jag hon fick arvoderas.
Rikligt, ja, du får själv avgöra om det var rikligt. Hon fick några kilo candysocker.
Nej!
Så var det med den saken.
Nej, men det var väl väldigt snålt.
Det var fantastiskt snålt, och det är just den här snålheten som jag tycker är så det är den roliga detaljen. Så att i alla fall så vill jag, när det gäller det ideella anslaget här, så har åtminstone någon arbetat hårt med ett evenemang 1658. Men som sagt, det är lite osäkert hur, i vilken mån göteborgarna liksom kände sig delaktiga där. Så att,
ja, och hur mycket var han ens utanför matsalen? Om det här då räknades som inte vardag, vilket rimligen inte borde göras, så att han skulle äta 2 200 rätters måltider per dag. Det är 400 rätter som ska serveras. Det verkar ju mest som att det kanske mest var ett evenemang för Beate, om man med evenemang menar hårt slavarbete.
Det kan man misstänka. Och en ganska stor pluton personal i köket då som
ja, det får man hoppas.
Som måste ha jobbat.
Har de kanske hade en kul efterfest, men räknas det som evenemang?
De har säkert haft det. Men jag tycker vi ska hålla ett öga i alla fall på för själva konsumtionen. Att äta är ju något som hör evenemangen till.
Ja, nej men verkligen, det gör det ju. Och det skapar ju ganska mycket rabalder. Du vet, när Way Out West då, även om vi inte tycker att det är ett evenemang i strikt, i strikt bemärkelse, så kanske det blev ett, gick från arrangemang till evenemang när de slutade servera kött och GTs Frida Boysen omedelbart kastade sig dit för att servera korv utanför festivalområdet till göteborgarna för att de inte skulle gå miste om sina animaliska proteiner. Där tänker jag ändå att det uppstod ett litet evenemang.
Ja, det som Frida Boysen hittade på, det låter helt klart som ett evenemang. Frida Boysen gjorde helt enkelt det som fru Beata de Lagarde gjorde 1658. Möjligen att det inte var fullt så slitsamt för redaktör Boysen, vem vet.
Men så där finns det ändå någon slags koppling. Sen så är ju maten oerhört viktig. Alltså ett evenemang som jag verkligen saknar är den gamla invandrardagen som fanns på Liseberg när jag var liten, där man stod från alla olika invandrarföreningar i Göteborg. Vi stod från indonesiska föreningen och hade små marknadsstånd framför stora scenen. Och man kunde gå runt och köpa små snacks och empanadas från Chile och det ena med det tredje. Det var ett väldigt, väldigt trevligt evenemang med maten helt och hållet i fokus. Annars så tänker man väl på evenemangsmat och tänker man väl ändå främst på langos, tror jag. Denna rätt som aldrig serveras om det inte också finns en sån här evenemangskabel i närheten. Det vill säga de här tjocka godiskablarna, du vet, som också bara säljs på evenemang. Finns inte övriga året utan enbart då.
Nu är det ju så att det har alltid varit så lång kö vid langosvagnen så jag har aldrig lyckats äta langos. Vad är egentligen det? Är det en sorts ungersk våffla med gräddfil?
Precis, alltså det är ungerskt och det är ju ett friterat bröd med fyllning. Men eftersom att min erfarenhet av langos väldigt mycket sträcker sig till Göteborgskalaset och liknande, så är det ju också alltid räkor på. Och jag vågar inte svära på att det är så i ursprungslandet. Det kan vara en liten göteborgsk touch vi har tagit.
Du vill säga, vi vet inte riktigt hur mycket räkor ungrarna äter. Ja, nej, det känns som ett som att vi är långt utanför vår kompetenssfär här nu. Tillbaka till Göteborg. Ett evenemang förr i tiden som var väldigt stort, det var marknadsdagarna i Göteborg. Och det låter ju nästan bondskt och halvt medeltida detta att man träffas på olika marknadsdagar. Men det var så.
Jag ser framför mig att det kommer ett gäng knallar från Sjuhärad med bra affärsinne och lite småsnåla knallar från Hyssna. Ser jag framför mig att de kommer ifrån.
Ja, det fanns säkert knallar från Hyssna, men jag skulle kunna tänka mig att du inte behöver gå längre än till Hisingen för att få Hisingsbönder som togs åt Göteborg på de här marknadsdagarna. Men det finns faktiskt en av dessa marknadsdagar, en av dessa Larsmässemarknader som jag vill slå ett särskilt slag för. Larsmässemarknaden som ägde rum på sensommaren i augusti var en av årets stora spektakel, en av årets stora evenemang i Göteborg. Och i augusti 1823, då var det ett specialevenemang. Så att därför vill jag slå ett slag. Om vi nu ska försöka hitta stora evenemang, så vill jag hävda att den 13 augusti 1823
är det perfekt. Är noga med åren där. Men vad var det som hände då?
Då kom den första ångbåten till Göteborg. Och det var en hjulångare. Och den hade 22 hästkrafter. Och hjulångaren hette Brötanund. Det här vill jag säga är ett riktigt bra namn på en hjulångare. Och det som gör det extra fint, det är ju det att Brötanund, som var drygt 23 meter lång och hade alltså 22 hästkrafter, kom till Göteborg lite för tidigt. Kom till Göteborg redan så där den 5-6 augusti.
För att den hade så himla många hästkrafter.
Ja, det är lite oklart varför de kom för tidigt, men de var här för tidigt. Och eftersom de då ville få maximal publikeffekt, så var de då tvungna att vänta vänta till den 13 augusti. Så de låg ute vid Känsö och tryckte i en vecka för att
och bara liksom trissade upp evenemangsstämningen.
För att trissa upp evenemangsstämningen för att kunna göra den perfekta entrén den 13 augusti. Och då kan man alltså tänka sig att det är massor av göteborgare som är samlade då ungefär vid Stora Bommen. Och vid den här tidpunkten har jag alltså aldrig ingen sjöresa har skapat något typ av ljud överhuvudtaget. Det har prasslat lite i seglen, det kanske har plaskat lite om årorna. Gustav III var på besök på 1780-talet och hade då med sig en turkisk janitsjarorkester i båten, men det var ju så att säga inte båten som lät, utan det var orkestern i båten som lät. Utan sjöfart var någonting som var tyst. Och nu står alltså göteborgarna vid Stora Bommen och ser hur något fasansfullt kommer gungande och
bröt anund
kommer upp för älven, den där julångare som frustar och stonkar och som till slut då lyckas lägga till där med sin ångpanna och sina skovlar. Och sen ska de också göra några sådana här propagandaresor. Det går faktiskt inget vidare, bland annat eftersom de då försöker åka till Marstrand och så tar veden slut. Så de får plötsligt paddla i land på lite öar och fråga om de kan få låna ved för att ta sig hem.
Gud vad tråkigt.
Ja, lite dystert.
Det är som att komma i en limousin och be folk swisha en 20 för bensin när de åkt med.
Just det. Det är faktiskt nästan ännu värre, eftersom det förutsätter att det bara skulle finnas en enda limousin i Göteborg.
Ja,
det var ju den nya tiden. Men det här är ju någonting som har fått göteborgarna att gå man ur huset, och de har stått på bryggan och de har sett hur den nya tiden kommer, och det har väsnats och det har luktat.
Ja, men det är ju inte dumt. Jag tänker på det här med marknadsdagarna. Vi har ju också den här megaloppisen i Majerna som äger rum varje år, inte i år då. Och där är det ju, alltså där kan man ju snacka om evenemang. Det är så mycket människor så vissa delar av gatorna går inte ens att gå på. Det är så knökat. Och naturligtvis säljs det evenemangskablar då, de här tjocka godiskablarna som jag tycker är så viktiga för att det ska vara ett riktigt evenemang. Och jag bara tänker mig, tänk och liksom landa en jumbojet på Mariaplan mitt under de här omständigheterna. Ja, det är ju kaka på evenemangskaka på evenemangskaka. Fantastiskt tillfälle måste det varit att vara med på.
Det måste det ha varit, ja. Och jag tyckte det var roligt, väldigt roligt att du tog upp den här loppisdagen i Majorna, därför att det känns som om det verkligen är så att om det finns någon arvtagare till en sån här Larsmässomarknad från 1600-talet där man har några speciella marknadsdagar då man äter lite för mycket, då man träffas, då folk kommer och säljer saker där de inte annars brukar sälja saker, så är det egentligen den här typen av loppis i Majorna i mycket högre grad än att gå till saluhallen eller något annat.
Ja, men det tror jag nog. Man kan hitta lite vad bös som helst, skulle jag säga. Mm. Och ibland kommer det slipade knallar som jag inbillar mig är från Sjuhäradstrakten, som vet exakt vad barnen vill ha i år. För några år sedan var det någon som kom med fidget spinners. Det vet inte du vad det är kanske, Christian? Eller vet du det?
Jag har köpt ett hundratal fidget spinners till min dotter. Så att jag har till och med smugglat fidget spinners in i Sverige från Finland.
Och då kan jag säga att jag såg mitt livs första fidget spinner på en Majorna-loppis, och det gjorde en väldigt stor del av Majornas barn också för några år sedan. De hade bara sett dem på YouTube eller andra tuffa sammanhang. Den här killen blev i princip nerbrottad, och när hans fidget spinners tog slut kunde man se gråtande barn gå från plaskdammen som såg ut som hötorgsmålningar i ansiktena när tårarna rann på deras smutsiga ansikten för att de inte hade lyckats få tag i en av de här dyrgriparna. Och jag har inte bekräftat att han är från Sjuhärad, men allting pekar ju på det.
Allting pekar på det. Ja, det är bra. Du menar att det faktum att han var först med fidget spinners i Majorna kan man tyda på Sjuhäradsbygden.
Det tycker jag, det kan man tyda på en sak.
Jag tycker det var väldigt fint också att du vad du sa, det vore som om en jumbojet skulle ha landat på Mariaplan.
På Mariaplan, ja.
Och jag har faktiskt ett luftfartsevenemang som jag är väldigt förtjust i då när det gäller Göteborgs historia. Det ägde rum den 13 augusti 1872. Observera alltså att det i både när det gäller brötanund och luftballongen är den 13 augusti detta mystiska, dessa magiska datum. Låt oss hålla detta under uppsikt. Händer det saker 13 augusti även nu för tiden i Göteborg, vem vet. Nej, det var alltså så här att den första ballonguppsigningen i Göteborg skulle då äga rum det är alltså tisdagen den 13 augusti 1872. Det här är en braskande annons i tidningen Göteborgs-Posten. Där man kan läsa då att klockan 13:30 eftermiddagen uppstiger jätteballongen Koloss styrd av aeronauten fransmannen Monsieur Sivelle. Monsieur Sivelle är elev av den världsberömda Madame Poltvin och ballongen Koloss rymmer 40 000 kubikfot gas och fyllningen sker klockan 16:00 på eftermiddagen. Musik utförs under fyllningen.
Åh, vad trevligt.
Och sedan kan man alltså då köpa biljett, så att säga ringside-biljetter till ballongfyllningen och sedan till uppstigningen. Och då undrar du naturligtvis, hur kan jag räkna in ett sånt här evenemang där man säljer biljetter? Jo,
ja.
Därför att enligt det reportage som inflöt i Göteborgs-Posten dagen efteråt så var det ungefär 20 000 göteborgare på plats och kanske var det 2 000 som hade köpt biljett. Alltså folk trängdes och klängde, de satt i träd, de satt på tak, de satt i båtar, de simmade, men de gjorde i stort sett allting. Och det, för att få se det här spektaklet som alltså då i någon mån var gratis. Och man ska tänka sig att Göteborg hade kanske 60 000 invånare 1872.
Ja, det är en stor del. Ja, men då tycker jag ändå det räknas. Ja, för jag tycker till exempel om man tänker sig en stor spelning med Håkan Hellström på Ullevi, då kan det säkert vara 1000 personer uppe på Snikens kulle där bakom. Men då är ju rationerna lite fel. Men här där vi har då 2000 betalande, runt 20 000 och uppe i olika trätoppar, då tycker jag också faktiskt att det kan klassas som ett evenemang.
Ja, definitivt. Och så att jag känner att gratisåskådarna räddar det här evenemanget.
Var var detta någonstans?
Ja, det fina är att det är nere vid Skeppsbron i Pustervik, antagligen därför att det var det enda stället där det faktiskt gick att få tag på gas. Och nu gissar jag, men det fanns en stor mekanisk verkstad där som antagligen kunde skaffa fram 40 000 kubikfot gas för att fylla Monsieur Sivelles ballong. Och det här är ju en underbar dag. Den här Monsieur Sivelle, han ser verkligen ut som en äkta fransk ballongfarare. Han har ett stort, svallande, lockigt hår som en lejonman. Och han har nästan groteskt stora polisonger. Och Göteborgs musikårs mässingssextett, de spelar väldigt glad och sån där pruttig musik. Det har de ju lovat i annonsen då att de ska göra. Och sedan strax efter klockan 7:00 på kvällen, då de har alltså fyllt på i flera timmar, så är ballongen färdig för avresa. Och då kliver det fram.
Förlåt, det kanske kommer in lite. Det var en hund som blev alldeles till sig av den här beskrivningen, så det kanske läcker in lite här, men jag
det,
med.
Jag tycker det låter härligt med glada hundar. Man skulle kunna tro att du jobbar på Svenska Dagbladet, men så är det ju inte. Nåväl, vi stannar i det här ögonblicket, den här augustikvällen 1872. Ballongen är alltså fylld. Monsieur Sivelle med de enorma polisongerna står redo. Man kan tänka sig att diamanten på hans kravatt glittrar i kvällssolen.
Ja, men det gjorde den.
Det är fullt av klirrande kalla pilsnerflaskor som folk har kylt i älven. Spänningen är olidlig.
Göta älv bara brer ut sig.
Föreställer detta. Och det som sker då är att tre göteborgare kliver fram för att de ska få bli de första göteborgare som flyger till väders. Alltså det är första gången man lyfter. Och då är det är tre personer. Den ena är en redaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Den så kallade flygande reportern. Han kallades faktiskt för den flygande reportern. Maurits Rubensson. Men det visar sig sen att han har inte någon hundralapp med sig. Man ska alltså ha med sig 100 riksdaler.
Han trodde att presslägget skulle räcka.
Han hade nog trott att presslägget skulle räcka. Och 100 riksdaler, ja, alltså det är ju ett par tusen kronor minst. Det är lite svårt, men du kan nog räkna med att det är så där 5 000 spänn. Det är alltså en bra slant. Sen är det en en lärare som har ungerskt namn, men vet han kanske hört den där klanen som så småningom började sälja langos.
Vem vet?
Ja, men han klev ombord och fick åka med. Men sen dyker upp en tredje figur som heter, han är grosshandlare i Göteborg, och han heter grosshandlare Mühlenbock. Han är Göteborgs största frukthandlare, och han verkar vara en enastående trevlig figur. Det är nämligen så här att han inte bara älskar apelsiner och äpplen, utan han ser också till att när han importerar frukt, till exempel apelsiner, så importerar han också gärna lite trevliga djur, påfåglar, papegojor och sådär. Ja. Och de skänker han till sina affärsbekanta som blir jätteglada när de får en papegoja. Och sen höjer han ambitionsnivån och börjar importera till exempel krokodiler, och då är det inte lika lätt att och göra sig av med de här krokodilerna. Så han råkar dra på sig en liten djurpark. Så att han, denna importör av citroner och krokodiler, vill alltså också åka luftballong. Och de ger sig iväg. Och om man då läser lite grann ur det här väldigt expressiva reportaget i Göteborgs-Posten, så står det att nu höjde sig ballongen majestätiskt under de tusentals åskådarnas dånande jubelrop. Monsieur Sevel var barhuvad och svingade sig omedelbart efter uppstigning upp i ringen över gondolen, varifrån han nedkastade kulörta pappersremsor som antagligen skulle föreställa blommor.
Nej, men vilket evenemang!
Och så ger de sig iväg, och så kan man i slutet av texten läsa då i Göteborgs-Posten att igår tillhanda kommer telegram inlämnat och Partilles järnvägstelegrafstation nedkommer luftseglarna lyckligen efter en halvtimmes ritt.
Fantastiskt, så att det gick bra till slut också.
Ja, men en liten detalj.
Nej.
Det är alltså så här att resan gick väldigt bra. Luftballongen klarade sig alldeles utmärkt, men för att citera en äldre skildring av denna luftballongsresa, tyvärr var grosshandlaren Mühlenbocks byxor inte i samma goda skick. det vill säga,
vad är det man försöker antyda? Att han hade blivit väldigt skrämd, trots att han hade hanterat krokodiler och påfåglar och papegojor hela sitt liv och borde kunna stå emot det mesta, så var ändå att lyfta från marken en lite väl stark upplevelse.
En lite väl stark upplevelse. Och alla som kan sin Astrid Lindgren, sin Madicken, vet att exakt den här episoden förekommer ju där, nämligen när borgmästaren ska flyga flygplan. Och så den här historien har varit i svang länge. Så sent som i början av 1990-talet, när jag intervjuade gamla hembygdsentusiaster, så berättades den här historien ungefär som om de själva hade varit med. Dock vill jag hävda att sensmoralen faktiskt är här att grosshandlaren Mühlenbock, till skillnad från de andra ballongresenärerna, idag ju faktiskt är hågkommen och har fått en egen park uppkallad efter sig i Örgryte. Jaha. Och jag misstänker att han inte hade fått detta om det inte vore för den lite besvärande olyckan med hans byxor. Det är i alla fall.
Ja, men det är väl inte omöjligt. Ja, men det är väl inte omöjligt att ett gott evenemang kan leda till att byxor får betala priset.
Absolut. Det är säkert.
Men kan man få en park i utbyte, så är det ju inte så dumt förstås.
Ja, ja. Ja, men det är säkerligen många byxor som har strukit med vid Göteborgs evenemang.
Men det här med liksom kopplingen mellan frukt och evenemang, den leder oss ju lite närmare någon slags nutidshistoria, för att när man pratar om Göteborg som evenemangsstad, då brukar man ofta kontrastera det mot industristan. Alltså att man tänker att Göteborg var en industristad och sen blev det någon gång på 90-talet när bananbåtarna slutade komma en evenemangsstad. Och då är det ju lite spännande att en plats som Bananpiren, som verkligen har varit ett ställe för hårt arbete, har blivit en plats för fest. Det är ofta de där lite bortglömda delarna av stan som ingen riktigt vet vad man ska göra av, som lämpar sig för evenemang. Nu till exempel under corona så är det drive-in, bio och allt möjligt. Det går liksom att smacka av något, för det är stort, det är öppet, det är ganska centralt. Och jag tycker att det är lite roligt när man tittar på vilka evenemang som har varit på Bananpiren, för man har testat många olika. En gång i tiden tyckte Lasse Andrell att man skulle bygga nationalarenan på Bananpiren. Nu blev det ju inte så. Däremot har det varit liggande cykeltävlingar.
Vad är en liggande cykel? Är det cyklarna som ligger ner, eller ligger man ner på
cykeln?
Nej,
utan det är en sån cykel man ligger ner på.
Ja.
Ja, och cyklar. Har du sett dem?
Cyklisten ligger ner.
cyklisten ligger ner, ja, och cykeln är specialutformad för detta. Och så, ja, kan man ha tävlingar i det. Och det har man naturligtvis, så man är så här, var ska man ha den här? Ja, men det är ju bananpiren, självklart. Rullskideskytte, samma sak. Är det en sport? Jag vet inte. Vi tar den på bananpiren. Så tror jag lite grann att snacket går. Man har haft räsetävling, eller man har ju för sig inte haft det, för den blev inställd på grund av ett stulet brunnslock någon gång på tidigt 2000-tal. Sen så har man ju såklart det kanske kändaste då, Volvo Ocean Race, där det ju är jättemycket folk som samlas. Och där är det ju alltid festligt, och där kan det också finnas lite missöden. För några år sedan var det en proffseglare som bet en vakt i tummen där när han inte blev serverad mer öl och fick böter på 39 000 kronor. Också gott evenemanget. Och självklart, jag vet att alla sitter och undrar, inte minst du Christian Wedel, och jag kan bekräfta att Electric Banana Band har spelat på bananpiren. Så det behöver man inte oroa sig för. Det har hänt.
Ja, där rök ju min första följdfråga faktiskt. Det, men hur är det? Det låter ju som du är väldigt insatt när det gäller nutidsevenemang. Hur förhåller du dig till det här kommunala evenemangsbolaget Göteborg och Company? Dels undrar det, och sen är det också så här att vi har ju ett område i Göteborg som kallas för evenemangsstråket.
Ja, ska vi kanske börja där? Ja, alltså evenemangsstråket började dyka upp redan mitten på 90-talet, men jag skulle säga att jag hörde mest om det i början av 2000-talet. Då snackades det väldigt, väldigt mycket, och jag har väl alltid känt att tanken på att evenemang ska äga rum just på en speciell plats känns lite konstig. Jag tänker också att den platsen blir väldigt öde när det inte sker evenemang här, och det här är ju en kritik som många har haft. Men för att det här inte ska bli en stadsplaneringspodd så tänkte jag ta med mig ett kul exempel istället, nämligen Jimby, som är en så här organisation kring stadsbyggnad, skrev så här den 1 april 2013 på sin blogg. Apropå då att man bestämmer olika funktioner som ska äga runt i olika delar av stan och koncentreras till den ytan. GP meddelar idag att tävlingen om Hedens framtida utformning är klar. Det vinnande förslaget heter The Bubble, och tanken är att resa en hög kupol över hela det nuvarande Heden. Ytskiktet är helt transparent och den stora bubblan kommer bli ett tydligt landsmärke i staden. Stadsbyggnadsdirektör Inga Dubier säger: här kan vi samla alla stadens tusentals utspridda workshops till ett koncentrerat workshopstråk inuti The Bubble. På helgerna kommer The Bubble vara öppen för allmänheten. Det kommer finnas post-it-lappar i flera olika färger till självkostnadspris och ett stort antal whiteboard-tavlor där man kan skriva upp idéer och förslag. GP har redan anordnat en namntävling, och de förslag som leder är Bubble Glenn, tätt följt av Pratbubblan och Glädjebubblan. Och jag tyckte det var ett bra aprilskämt, för det visade ändå lite grann på det här absurda i att säga: nej, varför ska vi ha workshops på massa olika ställen? Alla ska äga rum på Heden. Och lite så känns det ju när man ska ha Bergakungen och Ullevi och Skandinavium, och det som ligger ju där. Men jag kan tycka att evenemang borde få sippra lite utanför stråket också.
Ja, det kan man ju tycka, och jag har nog, vill jag hävda, förskjutit min ståndpunkt lite grann när det gäller evenemangstråket och Göteborg Company. Och det beror helt enkelt på att jag var i Uppsala för ett tag sedan, så pratade jag med lite goda vänner där. Och de talade med, jag ska inte säga vördnad, men i alla fall med någon sorts beundran om Göteborg. De sa att det är fantastiskt, ni har ett kommunalt bolag som bara har som uppgift att göra folk glada.
Ja.
Och då kände jag att det är väl kanske inte så dumt det, trots allt.
Nej, men det är väl inte det.
Att vi försöker göra något kul. Ja. Men vi göteborgare, vi blir ju alltid hånade. Vi hånade för att vi inte är coola. Vi kommer aldrig vara coola, stridsmarta, sådär kallt stockholmska. Vi kommer alltid vara lite grann som de här harmlösa, småtjocka marsvinen som är mysiga, men som inte... Som inte gör någon upprörd. Men i gengäld så är det ju ganska bra att vara glad och trevlig. Och det är kul att vi... Att, det är väl bättre att vi har ett kommunalt bolag och en plats för att göra skoj grejer en, jag låter säga, ett militärt övningsområde eller någon sorts...
Jo, jag får ge dig delvis rätt i det att jag tycker att så här, visst, det är ju väldigt tydligt när det är evenemang eller snarare arrangemang i stan som drar mycket människor från andra delar av Sverige, det vill säga Stockholm, att stämningen blir lite annorlunda. Stämningen på Way Out West är väldigt annorlunda. Det är väldigt mycket stockholmare. Man har helt plötsligt VIP-områden. Man har helt plötsligt köer in på nattklubbar. Man är plötsligt personen som står och pekar ut vem som är tuff och vem som inte är tuff nog. Det har man ju annars med i Göteborg, men inte alls i den utsträckningen. Inne på Way Out Wests VIP-område så är det dessutom inte så att det finns en nivå, utan det finns kanske 7 olika nivåer av exakt hur viktig man är. Jag misstänker att allra längst in i Way Out Wests VIP-område så är det bara en liten svart låda där någon riktigt cool house-DJ som jag inte ens vet namnet på, för jag är alldeles för stort tömt från Tyskland, sitter i sin ensamhet. Men det är också saker som är otänkbara under till exempel ett Göteborgskalas eller någonting i den stilen, som är mycket mer i en folklig fest. Så visst, absolut, å ena sidan. Men å andra sidan så tror jag att jag och väldigt många andra hade haft mycket lättare för Göteborg och Company om det hade funnits en större historisk tolerans för evenemang som inte arrangeras av det kommunala bolaget. Om man till exempel tittar på andra långdagen som länge blev väldigt hårt motarbetat, alltså att man inte kunde ställa dit soptunnor exempelvis, efterfrågade arrangörerna, det blev inga soptunnor. Nu har det blivit något annat slags arrangemang som har ett tillstånd, och då är det bättre. Och det är väl helt okej, men att då Göteborg och Company, som jag råkade gräva fram när jag skrev en artikel om det här för länge sedan, använde bilder från andra långdagen på omslaget i sin verksamhetsberättelse. Då känner jag, nej, ni kan inte ta. Man får inte ta hur som helst. Och det var ungefär likadant som det var med Göteborgskalaset och Göteborgskarnevalen. Att länge hade vi ju någonting, eller länge under några år på 80-talet och i början av 90-talet, så fanns det en karneval som gick på Götaplatsen, som anordnades från början av några hippies i Haga som gick ut på stylter och alla möjliga grejer. Men det var ju 80 000 deltagare, och jag minns själv att jag blev målad som en clown där, och det var väldigt men det var också sådär att nej, men Spårvägen tyckte att det var för jobbigt, och Stadsteatern skulle spela Fröken Julie och det störde min san. Så 94 blev sista året man körde, men vad hände 1995? Jo, då kom ju Göteborgskalaset i sin ursprungsform i och med att det var friidrotts-VM det året, och då är det plötsligt inte omöjligt för Spårvägen och för Fröken Julie att upprätthålla sin vanliga verksamhet. Och det där tycker jag är någonting som man ser lite genom Göteborgshistorien och som jag stör mig lite på faktiskt.
Ja, det förstår jag. Samtidigt, om man ska försöka bena upp här lite grann ansvarsfrågan, så inte är det väl Göteborg och Company som stoppar soptunnor och hävdar att Spårvägen måste ta sig fram. Utan man får väl istället se det som att de har trots allt räddat någon slags evenemang. Nåväl, jag tyckte att det var roligt det du läste om Heden, och du nämnde också, vad du sa, skidskytte i Bananhamnen, var det så?
Rullskideskytte.
Rullskideskytte, jag tycker att det tycker jag att det låter totalt livsfarligt, både för skyttarna och för åskådarna. Men dels tycker jag också att det verkar vara en gammal fin Göteborgstradition. Jag har nämligen hittat ett evenemang från vintern 1875 i Göteborg, och det ägde rum på Heden. Och det handlade inte om att ha workshops i en bubbla, utan att man hade fångat en björn, och denna björn hade man tjudrat på Heden, och sedan annonserade man i GP och meddelade att om någon vill ansluta sig till björnjakten på Heden så kan man få komma dit med sitt gevär, och man kan också en stund i förväg få titta på björnen. Det här evenemanget låter osedvanligt blodigt och brutalt. Man har alltså en tjudrad björn och man har ett 50-tal inte fullt nyktra grosshandlare med salongsgivare, ja. Och man står på Heden. Det här låter som en säker död för björnen, men det låter också som ett synnerligen farligt evenemang även för grosshandlare och framförallt för åskådarna.
Ja,
jag har inte lyckats hitta någon beskrivning av hur detta egentligen slutade. Vi kan nog utgå från att det gick illa för björnen, men hur det gick för resten vet jag faktiskt inte.
Nej, det får ju tjurfäktning att framstå som fingerfärg i farlighetsjämförelse. Men jag tänker att det är ju spännande det här, för då pratar vi om den här rullskideskytt. Och vi pratade tidigt om Göteborgsvarvet, och även om det kanske är den här fjättrade och stå och skjuta på en fjättrad björn kanske inte är en sport, så finns det ju ändå någonting kring sportevenemang. Alltså inte kanske de stora fotbollsmatcherna, men dels så har ju Göteborgskalaset, som det ju senare blev, både av friidrotts-VM fått skjuts, och sen så kanske det var när det är sådana här stora evenemang så kan det smitta över på resten av stan också. Göteborgsvarvet märks ju väldigt tydligt att det inte äger rum i år. Och ja, jag tänker nästan kanske att förutom kortegen så har jag svårt att komma på något evenemang som riktigt smäller ner så hårt i Göteborg som Gothia Cup gör.
Ja, och du har ju nämnt det. Du nämnde Gothia Cup och du nämnde kortegen. Och det är väl lite grann far efter det, är ju att hitta det där evenemanget som är på något vis kronan på verket med göteborgska evenemang. Vilket är det bästa göteborgska evenemanget? För att den här vår ursprungsfråga, nämligen är Göteborg en evenemangsstad, känner jag faktiskt att vi med ganska gott samvete kan svara ja på. Ja, det verkar faktiskt som om Göteborg i högre grad än andra städer har en svaghet för evenemang.
Ja, vi har Liseberg, vi har Göteborg och Company. Vi har varit inne på det, ja.
Vi har ju en elefant i rummet, som det heter här, nämligen den så kallade jubileumsutställningen 1923. Och det är klart att det är, man skulle kunna hävda att det är det största evenemanget i Göteborgs historia, men jag vill nog ändå protestera lite grann, därför att det här var ju så att Göteborg firade 300 år 1923. Visserligen så fyllde Göteborg 300 år 1921, men man hade så mycket att förbereda att det blev 2 år försenat. Det här var en enorm utställning. Man byggde Liseberg, man byggde Botaniska trädgården, man byggde Slottsskogsvallen, man byggde Konstmuseet, man byggde Naturhistoriska museet i Slottsskogen. Det var en enorm aktivitet.
Det var mer än en föreslagen linbana, kan man säga.
Ja, det var betydligt mer än en föreslagen linbana, och jag tror att man efter att ha haft öppet i, man öppnade på försommaren 1923 och stängde i oktober, alltså det är något halvår ungefär, så hade man räknat in, jag tror, mellan 4 och 5 miljoner besökare. Så det var ju enormt. Men
ja, det är stort.
Jag skulle vilja hävda att det här i praktiken var massor av enskilda evenemang som så att säga knöts ihop under det här stora jubileumsparaplyet. Att det var ett evenemang när man invigde Slottsskogsvallen, ett evenemang när man invigde Botaniska trädgården, och ett när man invigde när man invigde Naturhistoriska museet till exempel. Och inget av dessa enskilda evenemang har ju varit i närheten av att mobilisera en tredjedel av göteborgarna, som ju till exempel då den här luftballonguppstigningen med Monsieur Sevel och grosshandlare Mühlenbocks byxor 1872. så därför jag vill bara på något vis ha lagt detta till handlingarna, att därför så skjuter jag denna stora utställning 1923 åt sidan en liten smula. Och vill ändå släppa in det igen när det gäller vårt nutidsspår. För att,
ja,
vilken är nu att kronan på verket bland de göteborgska
evenemangen? För mig, ja, men jag ser ju inte någonting som kan konkurrera med Gothia Cup. Det gör jag inte. Jag är född 1983, så i hela mitt liv har Gothia Cup funnits med. Jag har använt evenemanget på massa olika sätt, till massa olika syften. Jag har kanske inte betalat några särskilda kronor för det. Och jag vet att väldigt många tycker det är väldigt jobbigt med Gothia Cup. Folk pratar om, gud vad jobbigt, men nu är det så fullt på spårvagnen. Men det betyder ju också att Gothia Cup har ett genomslag även om man inte vill. Även om man inte vill delta i evenemanget så kommer man att påverkas av den här gigantiska fotbollsturneringen. Och jag vet ju naturligtvis inte hur det ser ut nu, men jag menar, när jag var tonåring och det var Gothia Cup-diskon på Liseberg och det var speciella Gothia Cup-priser Och Heden var från tidig morgon till sen kväll fullt med en massa ungdomar som sjöng karaoke från hela jordens hörn. Och jag kan säga att som 14-årig tjej, då var det bara att gå runt där och bara insupa allt detta härliga. Det var ju liksom så himla, himla roligt. Det var som en festival, fast över hela stan. Och nu tycker jag väldigt mycket om att kunna gå och titta på matcher på de lokala fotbollsplanerna mellan två lag som man inte har någon aning om överhuvudtaget, men som kommer väldigt, väldigt långt ifrån. Man tar med sin termos. Det är väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Jag kommer verkligen sakna det i år.
När det gäller de här stora nutida evenemangen, du nämnde Göteborgsvarvet och det här metaskiktet där du menar att det också är ett nöje att betrakta människor som betraktar Göteborgsvarvet. Det är klart att det kanske är ett nöje att betrakta människor som betraktar människor som betraktar Göteborgsvarvet.
Kan det vara?
Man kan lägga hur många skikt som helst över detta. Du nämnde som hastigast kortegen. Mm. Och det är klart att kortegen är ju nästan omöjlig att ta sig runt, inte bara bokstavligen, eftersom man ju faktiskt får välja vilken sida av stan man ska befinna sig på när kortegen ger sig iväg på valborgsmässoafton. Men det är ju ett gratis evenemang, och ibland hör man ju att det har varit ett par hundratusen åskådare, så det är klart att kortegen är ju väldigt betydelsefull, och många kryss i vårt protokoll får man väl ändå tillgodoräkna kortegen.
Ja, det tycker jag absolut att det gör. Det är väl kanske att det tar inte över stan på samma sätt som Gotia Cup gör. Gotia Cup påverkar ju Kville liksom. Det påverkar Askim. Det är större delar av stan som påverkas i Gotia Cup. Och jag tror att, eller jag vet med säkerhet att fler människor har minnen från Gotia Cup än vad som har det av kortegen. Det har inte bara med alkoholintaget att göra naturligtvis, utan jag tror att det också är så.
Men är det så här nu att det står här och väger mellan kortegen och Gotia Cup?
Ja, jag tror det. Alltså kortegen, fördel papier-maché naturligtvis. Mer papier-maché. Och en annan fördel kortegen har, om jag ska spela djävulens advokat, det är att jag har en distinkt lukt. Det här bränslet de använder luktar ju på ett väldigt speciellt sätt. Det är på plus.
Det är mycket, mycket papier-maché och ett luktsignalement. Se här nu en parameter som vi kanske inte riktigt haft i åtanke. Men jag kan tänka mig ett luktsignalement även för Monsieur Sivels ballonguppstigning, framförallt i slutet av resan. Och kanske också hos fru Beata som lagade mat till kungen. Så att kortegen är ju på det viset fantastiskt. Men å ena sidan så är kanske kortegen ett evenemang som förknippas mer med Chalmers än med Göteborg.
Ja, det skulle jag verkligen säga.
Och sen tycker jag nog att en tyngre är det argument du framförde, nämligen att du skapar ett undantagstillstånd för hela stan. Alltså hela Göteborg är ju under någon veckas tid alltså fullständigt, jag ska inte säga paralyserat, men fullständigt förtrollat av Gotia Cup.
Ja,
det skulle man väl kunna säga. Det är dessutom ett evenemang som verkligen mobiliserar alla åldrar. Det är ju ungdomar som spelar fotboll, men det är ju verkligen så att publiken är ju mellan 3 år, och det är då i regel småsyskon upp till sådär 95, som brukar vara då gammal morfar eller så man ser i publiken. Och sen kan man väl lite diskret då på pluskontot sätta det faktum att det är ett idrottsevenemang med väldigt låg brusningsgrad på festivalområdet.
Ja, och, det får man säga.
Och jag vet inte riktigt om det egentligen ska ha någon betydelse.
Nej, men jag tänker också att alla studentstäder, Göteborg ser vi ju inte på som en studentstad trots att vi borde det på vissa sätt. Men jag menar, om man tittar på andra städer där det finns mycket studenter, så finns det ju mycket som är som kortegen. Det finns Lundakarnevaler och alla möjliga olika saker. Dessutom ofta på Valborg. Så att jag tycker ändå att Gotia Cup är ändå mer någonting som särskiljer oss.
Så att om vi då ska försöka knyta upp detta, så är det då så att om vi ska hitta element som har varit med oss hela vägen, alltså någonting som infaller med kalendarisk regelbundenhet, precis som Larsmässomarknaden, när ångbåten Julångaren Brötanen kom på besök. Något som präglas av en betydande konsumtion. Korvar i långa banor, precis som när fru Beata skulle se till att hålla kungen på gott humör 1658. Och kanske också ett betydande internationellt inslag, som när ballongfarare Monsieur Civelle lät ballongen Koloss gå till väders tillsammans med grosshandlare Mühlenbock och hans byxor 1872. Så då känns det ju som om vi hamnar här hos Gothia Cup.
Jag skulle säga det.
Det är helt enkelt Gothia Cup som är det perfekta evenemanget under Göteborgs 400-åriga historia. Och vi får väl bara
och dessutom det här jätteluddiga rekvisitet som jag känner att det är det jag kommer sakna mest i år. Jag älskar det när de flyger. Jag bor nära Kungsladugårdsskolan vid Plaskdammen i Majerna. Varje år när det kommer en massa barn och bor på Kungsladugårdsskolan och får se det utspringet när de inser att de bor bredvid en pool. Och bara se en hela back ner från muren vid Kungsladugårdsskolan ner mot Plaskedammen, bara ystra ungdomar som springer för att kasta sig i poolen innan de inser att det är en plaskpool som är 3 decimeter hög ungefär. Det är det tydligaste sommartecknet för mig som jag tyvärr får vara utan i år. Så att, nej, jag tycker absolut vi kör på Gothia Cup.
Därför, vi enas om en önskan. Alltså, vi kan släppa langos och vi kan släppa de här fatölen i plastglas och vi kan släppa luftballonger och vi kan släppa exportutställningar, men år 2021 så vill vi innerligt gärna ha tillbaka Gothia Cup, för det är en del av Göteborgs själ och det är kanske det bästa av alla evenemang.
Så är det.
Så är det. Tusen tack Inna Lundström.
Tack själv Christian. Ha det fint.
Ha det gott. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.